Jag är här vid Leksvalls badstrand. Det finns en liten badstrand här och här vid den här badstranden så finns också en liten lekpark med några gungor och en rutschkana och sådana saker. Och det där härifrån, när jag står här på den här badstranden och tittar så där sydost ungefär, så ser jag Kalvön eller Kalvholmen som den också kallas, som Veronica pratade om, alltså där. Därifrån som vi får bilder då i den här skarvvideon. Men jag är ingalunda ensam här. Jag har med mig ornitolog Jörgen Palmgren. God morgon.
God morgon, morgon.
Ja, han har med sig också en sån här tubkikare tror jag det heter. Och han tittar ut dit mot den där Kalvön. Vad ser du där när du tittar?
Jag ser en massa med storskarvar. Det är en stor koloni, häckande storskarvar.
Mm. Här innan vi börjar sända så pratar vi om att den har ungefär, var det 400 häckande par?
Det är mellan 350 och 400. Jag är inte riktigt säker på den här förteckningen som Finlands miljöcentral har publicerat, vilken av de här kolonierna det är. Men här finns i Raseborg finns det tre större kolonier, 345 och 400 par. Jag vet inte vilken det är de här.
Ja, men det hör till en av de där 20 största skarvkolonierna i vårt land faktiskt. Och skarven är ju en fågel som lugnt delar nog människors åsikter. Men vad är skarven egentligen för en fågel, Jörgen?
No, det är en ganska sån här primitiv fågel. Kallas primitiv, alltså den har funnits väldigt långa tider och det är en fiskätande ganska stor fågel. Väger ungefär så där 2,5-4 kilo. Och är kolsvart.
Mm.
Unga fåglar är lite ljusare men den är i princip svart.
Vissa fåglar är ju lite tamare, vissa är skygga. Hur är det med skarven?
De är nog ganska skygga och försiktiga.
Ja, okej. Okay. De är ganska stora ändå.
De är stora, ja.
Okej. Okay. Hur kommer det sig att du har så bra koll på skarven?
No, om jag går ända tillbaka till det första skarvparet som häckade i Finland, det var 1996. Så jag var assistent på den där fågelkursen på Tvärminnets zoologiska station. Och det var en veckas intensivkurs som leddes av Torsten Kärnberg. Och vi hade för vana att göra också en runda i skärgården och besökte vi Jussarö. Och hitta där de första häckande storskarvarna i landet. De häckade där i en skräntärnekoloni.
Mm.
Det var åtta häckande par första året.
Och därifrån började intresse sen?
No, intresse för storskarven, jo.
Ja.
Eller jag har ju följt med det här. Jag har varit med och räknat storskarvbon in riktigt alla somrar. Men i början så var det första 5 åren där i trakten och sen då senare åren här på Hangö norra sida.
Jag vet att man kan ju inte fråga skarven, men jag är lite nyfiken på att varför de sökte sig hit överhuvudtaget.
No, alltså storskarven utrotades ju från Östersjön för länge sedan, över hundra år sedan. Och så småningom kom den tillbaka, först i Danmark, sen Sverige och sen baltiska länderna och sen slutligen till Finland 96.
Mm. Och du pratade om 8 häckande par 1996, ja. Och hur många tusen skarv par har vi i dagens?
Vi har ungefär 23 000.
Okej, det har ökat ganska...
Det har ökat liksom alldeles sådär vackert biologiskt en sån här växtkurva. Men här i Nyland så har den redan, västra Nyland så har den stannat av för över 5 år sedan.
Aha, vad beror det på?
Bärkraften räcker inte mera.
Okej.
Den ökar så länge det finns mat. Häckningsplatser finns det hur mycket som helst.
Den här
maten är ju fisk. Enbart fisk.
Vi ska komma till det om en liten stund. Den här kalven här, Jörgen Palmgren, kolla just att den är 250 gånger 300 meter stor och där bor alltså omkring 350-400 häckande par. Och det där, är det här just en sån här barrträdsbevuxet holme så är det liksom sån här favoritplats för skarvar?
Ja. Svårt att säga riktigt, alltså det är nu, jo, de facto så är det de flesta häckar nu på det här viset i vårt land. Men i början så häckar de på marken. Och det var först där, det var olika holmar där vi Jussarö skärgård, de var alla utan skog de här holmarna. Och det var hemskt enkelt att för det första liksom att räkna dem och få olika bakgrundsinformation. Hur stora kullar de hade, vad de åt. För när vi var räknade där så mätte vi alla fiskar vi hittade. Bestämde arten och mätte längden. Men sen så, i och med att de har blivit störda, de blev störda där. Och så har de flyttat till träd för att häcka. Och då är det mycket svårare att följa med det här. För det första man kan inte räkna äggen med vanliga metoder. Man kan inte heller, man har inte lika lätt att få uppgifter om bytesfiskarna. Så, och det är också lite osäkerhet där i där man räknar boer. Man alltså går omkring på holmen och räknar dem en och en. Och summerar dem. Så där i slutet på, eller ska vi säga i mitten på den perioden när de har ungar. Ungefär i juni.
Hur många ungar eller hur många ägg har ett par?
35.
35 stycken.
Och det är ganska små de där äggen. Det är ofta så här med, det är samma sak med gråhägar som också häckar där i den här kolonin. De har, det är ganska stora fåglar men äggen är ganska små.
Okej, intressant. Vi var inne på det där att de äter fisk. Vad är favoritfisken?
Det beror på vad som finns till förfogande. De äter det som finns.
Ja, okej.
I början så var det här... När vi räknade de här fiskarna, eller mätte och räknade de här fiskarna på det där häckningskärret, så det var mest stenlake, mörtar, lite strömming, väldigt få abborrar. Men nu har jag förstått att det senare så har blivit mera abborre och gös också.
Men de tar inte några riktigt stora fiskar?
Nej, det är nog mest sådana måttlig storlek.
Så det är lite en myt där att de skulle tugga i sig stora gäddor.
Jättestora, ja, just det.
Okay. Det där, som jag sa, så skarven väcker ju känslor både för och emot, som många andra saker här i samhället. Men det är väl så att skarvens framfart är ett litet problem i det här landet. Vad gör man för att få bukt på det?
Nå, så där. Om man tänker personligen så skulle det vara bäst att inte göra någonting. För att det här när man gör någonting så det leder alltid till, man visste det från Sverige redan för tiotals år sedan och här hos oss också, att varje gång man försöker på något sätt åtgärda en koloni, till exempel man skulle nu här skulle man åtgärda det på det, att man skulle fälla hela skogen. Inte skulle det vara särskilt fint det heller. Och sen, det leder sen till att det bildas sådana nya satelliter. Och det har alltid visat sig att om här nu är 400 par, att man fäller skogen så att de ska inte kunna häcka mer, så uppstår det någon annanstans kolonier som har sammanlagt 600 par eller 1000 par. Det ökar på antalet varje gång.
Hur är det att förstöra ägg i bon och sånt? Vad säger du om det?
Nå, jag har nog varit med om det. Nämligen här vid Jussarö, en koloni försvann över 1000 ägg. En vår. Och det där, ingen vet riktigt, eller finns det ju misstankar om vem det var, men det finns inga bevis för vem det var. Det var alltså alla ägg var helt borta. Ja. Det är alldeles klart att det är en människa som har varit där och gjort det.
Ja, men det där, vem har makten att säga att om man får förstöra äggen och vad krävs det?
Det är Finlands miljöcentral som har distribuera den här skarvbehandlingen av skarvfrågan till de här, på finska heter det ELY-keskus, vad heter det på svenska?
NNT-central.
Ja, just det. Ja, natur- och miljöcentralen.
Precis. Ja. Det där, men det är ganska drastiska åtgärder att börja förstöra bon och ägg.
Ja, när det där orsaken till varför man skulle göra det så är diffusa. Man vet att skarvarna äter fisk, men det där, det finns inte belägg för att det skulle inverka på fiskbeståndet. För att det där, också de här ekonomiskt viktiga fiskarna som abborre och gös, och deras populationer växlar ju. Och inte finns det något bevis för att skarvens borttag på något sätt skulle inverka där inte.
Okej. Debatten går ibland väldigt het.
Det är starka känslor.
Det är starka känslor. Vad anser du om den debatten?
Den debatten är bra så länge den är saklig, men den är ju mest nog på känslor det går. Okej, det kan ju vara lite otrevligt Jag tror att vi känner lite doft. Jag är inte säker att det är stranden som doftar, eller kommer det därifrån. Ja. Det blåser jag därifrån nu. Så det är ju en olägenhet, doften.
Mm.
Och en del upplever, många upplever också att det är väldigt liksom, vad ska vi säga, fult eller oacceptabelt det här att växtligheten lider av skarven när de finns där.
Mm-hmm. Mm.
Men sen är det bra att komma ihåg att tills vidare så under den här 25-årsperioden som storskarven har häckat hos oss så är det bara 15 hektar skog som har blivit det där. Förstörd, men att skogen har dött. Det är ganska lite om man jämfört med vad hyggena är varje år. Kalhyggena och allt möjligt annat.
Det är ju så alltid i sådana här debatter. Man lägger saker och ting mot varandra och så. Men du som alltså då känner till skarven ganska bra, så på vilket vis är skarven en trevlig fågel? Eller varför ska den få finnas?
No, den har ju kommit hit frivilligt, egen kraft. Och jag tycker att de här fåglar som gör det, så nu ska de nog få ha möjligheter att fortplanta sig och finnas till. Inte ska människan riktigt fingra på allt. Det är svårt det här med människans inställning, att om det finns mycket någonting så är det genast illa.
Mm.
Och typiskt sådana här fåglar som häckar i kolonier blir ofta, stora kolonier blir ofta väldigt negativa.
Människor är rädda för stora mängder.
Ja, det är säkert det. Och nu är det ju, jag tycker det är en ganska ståtlig fågel. Det är många andra mina kompisar som tycker samma sak. Men det betyder att alla skulle tycka om storskarv ändå. Utan många ogillar den här lukten. Och det är ju ganska mycket oväsen där i kolonin.
Mm.
Men den hör till naturen och de är ju inte här så väldigt länge per sommar. Det är kanske 2 månader.
Jag tänkte just fråga dig också, att när sticker de iväg igen?
Ja, när de lägger ägg i det där slutet på april eller början på maj och ruvar ungefär 4 veckor.
Mm.
Så att nu när vi har då slutet på maj, så där borde inte vara just ungar ännu, utan där ruvning pågår. När jag tittar med tuben så ser det ut som att där är föräldrar på varje bo som jag nu råkar se. Det syns ju bara en liten del härifrån.
Ja.
Och det där. Okej, där sitter nog sen föräldrarna också medan ungarna är små ännu. Men sen när ungarna blir större så då hämtar båda föräldrarna mat dit till ungarna. Och ungarna blir flygfärdiga vid 50 dygnsålder. Alltså nästan 2 månaders ålder. Mm.
Sen pysar de.
Sen så finns de en liten tid här i trakten. Och sen i augusti så sker bortsträcke. Och de flyttar då till Mellaneuropa och Medelhavet.
Precis, men vi blir kvar här.
Vi blir kvar. Och
vi kan följa med alltså de här skarvarna på den här live- eller skarvvideon som vi har på vår webbplats. Jag säger tack till ornitolog Jörgen Palmgren, Kristoffer Westerlund har skött tekniken och jag heter Bobby Asplund.